Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Då kör vi då, då säger vi hej och hjärtligt välkomna till den här veckans episod av Handbollspodden Avkast. Purjonatorn är in the house, så är även Charlie Sjöstrand och jag som heter Emil Schelin. Varmt välkomna hörni.
Oj, jävlar.
Tack.
Du startar alltid, du klippar bort det där, du startar alltid med ett mm.
Jag tror att det är kvar faktiskt. Jag har uppfattat det själv då, eftersom det också är jag som klipper, att det är lite störigt. Men jag börjar prata så fort efter det, så jag orkar liksom inte klippa bort det. Det är liksom
nej,
för
jag,
att
jag stör mig verkligen inte på det. Men det är ju framförallt till oss, antar jag. För att liksom så här, innan vi snackar skit i början. Och sen så, då säger
men det är det signalerar för mig. Det signalerar att det finns ett försnack här som lite grann, det ger en nyfikenhet till lyssnaren att undra vad de har snackat om innan, som de aldrig får veta. Och det får de aldrig veta.
Jag tror att för mig handlar det nog mest om att försöka skärpa till mina sinnen lite. När man har suttit och fått en sjöstransk 5 plus imitation av vår favoritkommentator Daniel DK Kristiansson, så behöver man liksom samla ihop tankarna innan man ska skicka iväg ett välkommen in till podden meddelande ut i etern, va? Så det är mest det handlar om. Nu ska vi se, Josef, du är nere i Frankrike och jag har noterat att du fortfarande är i handbollsnörderiboxen. Du tittar en del matcher fortfarande trots att det börjar våras där nere i landet. Och Charlie, dig har vi ju fått följa på diverse forum att du är i Stockholm igen och kommenterar matcher. Kul för dig.
Kul. Jag har varit i Stockholm nu så mycket så jag börjar få gubba vad. Så mycket. Jag bara går omkring när jag är i Stockholm helt planlöst. Igår gjorde jag Djurgården. Fan vad stort det är på Djurgården. Jag bara
Djurgården
gick runt
är jätte,
där.
Så jättestort.
Ja, nej, jag klarar inte att gå så långt där. Såg The Mauler.
Va? Jaha, det var så 17.
Ja, det är alltid kändisspotting när jag är i Stockholm. Mer eller mindre kända. The Mauler ändå, det är ändå bra kändisnivå.
Ja, relativt faktiskt. Nej. Men jag slås också alltid av att om jag är hemma så här 3-4 dagar, då ser man alltid minst 2 kändisar.
Förra veckan stod Peg Parnevik lutad mot en vägg på Kungsgatan och såg ut precis som man tror att Peg Parnevik ser ut. För det var inte, jag såg inte först att det var hon. Jag såg bara, vad fan har den där människan på sig för kläder? Och det var det jag tittade på och sen bara, det var ju Peg Parnevik.
Tänkte du då, jag är nog inte i stånd att kritisera den här outfiten?
Ja, exakt. Vad vet jag om att vara popartist / golfdotter.
Nu vet du hur det känns. Ja, ska vi kasta oss in i SHE direkt? Charlie, du såg ju då en match i lördags med fler tekniska fel än vad vi har sett på mycket, mycket länge på den här nivån.
Ja, alltså jag tror det var fler tekniska fel än vad statistikprogrammet klarar av, tror jag. För att det kan inte stämma att det bara var 18-23 i tekniska fel. Men jag var ju tvungen att titta om nästan efteråt för att fact-checka.
Men blir ett spännande.
Jag fick ju med mig dig också på det, Josef. Ja. Och det var ju som du också konstaterade att många av de här, det var ju väldigt mycket grejer som man uppfattades som tekniska fel. Alltså så här, inspel som tog på foten, men så hade de tur och fick ett frikast och därför blev det inget tekniskt fel. Eller så här, en missad passning som någon precis hann upp innan den rullade ut över linjen. Exakt. Så då blev det inget tekniskt fel. Men den känslan är att det var ett tekniskt fel. Och det, ja, det var liksom... Vad sa du? Du kollade på en minut och på den minuten hann du se...
Ja, men jag, vad gör man annars när klockan är 11?
23.30 eller något sånt där.
Ja, så vart du faktiskt intresserad av den här situationen mellan den förra duon, dunderduon
Ulrika. Ska vi bara, får jag bara smita in, ja, i två sekunder? Nu kommer jag med ordning och reda ska det vara. Vi ska också bara snabbt redovisa att det är Västerås-Irsta emot Skuru. Slutresultat 19 för Västerås-Irsta och 20 för Skuru som vi pratar om. Sen kan du få fortsätta, Josef. Förlåt.
Kan du inte ta halvtidsresultatet också, Emil? Vad stod det i halvtid? Har du koll på det?
8-6, va?
6-8, va, om vi ska vara noggranna. Precis. Men absolut.
Ja, nej, men, och det var ju en situation där i ja, matchminut 50, sekund 50 ungefär, mellan då Ulrika Olsson och Alexander Bjärrenholt, där liksom ja, det var ett tekniskt fel och sen är kamp om bollen, som då Ulrika Olsson kom segrande ur med bollen, och sen när hon skulle ställa sig upp så tog liksom Alexander Bjärrenholt tag i hennes fot och rev ner henne, vilket ju var så där. Det där
nytänk.
Ja, och det där ordet som jag aldrig kan säga. Men det var okarikaristiskt.
Ja, det var ett tappert försök. Nästa. Men det var inte riktigt hemma.
Nej, men det ordet i alla fall var det. Och så vart det lite...
Det är så konstigt att det är så lätt att säga det utan oförledet. Det tror jag du sätter hur enkelt som helst, eller hur?
Karistiskt.
Det är inte likt Bjärrenholt.
Nej, exakt.
Det ligger inte i linje med hennes karaktär.
Okarakteristiskt.
Mm.
Ja, ja, exakt.
Snyggt, nu sitter
och, då, men, och då liksom så här, gled man in då typ i matchsekund lite innan det, för att ja, nu, då visste jag, snart kommer det. Och så var det ju bara så här, han är med och se 4 tekniska fel på de där 40 sekunderna innan det. Och då kunde jag förstå lite vad du hade skrivit då till oss andra, att ja, det var inte en superbra match med extremt många tekniska fel. Och jag kollade om också den del i första halvlek, och precis som du säger, det var ett hav av tekniska fel, och de även då massa så här pass från vänsternia till mittnian tappar bollen men plockar upp den igen. Och då är väl det, jag antar, i statistiken en vanlig passning. Eller inte ett tekniskt fel i alla fall.
Precis. Det är vid spelvändning det blir ett tekniskt fel. Liksom. Men känslan var att det var inte en enda passning som var... Alltså det var lite som när man kopplar den här norska klippet, när man kopplat på sig elektroder på spelarna. Så rätt som det så får de en elchock när de ska göra någonting. Så kändes det. För de kunde, alltså, inte slänga en passning på 3 meter. Nej. Ibland. Det var alltså... Vi pratar om lag 4-5 i den här serien. Mm. Vi pratar om Skuru där de, alltså så här, lagen är... De var i SM-final för ett år sedan. Jag vet ju vad de här kan. Västerås slog Sävehof. Det är ju det man måste hela tiden ha i åtanke här. Att det var en sån enorm underprestation. Och att både hade det
precis det jag skulle säga, för att jag tror att om Västerås-Irsta skulle få höra på förhand att idag kommer Skuru göra 23 tekniska fel and then some, ni kommer ändå inte vinna för att ni själva gör 19 liksom, då tror jag att det var
då hade inte... bröderna Boverud gnuggat geniknölarna och försökt hitta på något medel för att komma runt det då. Vi kan ju konstatera att Skuru IK då har kopplat ett litet grepp i den serien i och med att de nu då leder med 2-1 i matcher och har hemmamatch coming up. Andra som har precis, och vi rullar vidare då och så konstaterar vi också att Önnered har kopplat ett, inte riktigt lika starkt, men ett nästan lika starkt grepp emot Skövde. Också 2-1 i matcher, men har ju en bortaresa framför sig. En match som Önnered vann med 28-26 efter förlängning.
Och det var väl en match med två ansikten. Jag såg bara sista, jag kom in i matchminut 50 typ.
Alltså det är så sjukt. Alltså i halvtid, när vi liksom så här lämnar på reklam och ska gå och ta en kopp kaffe, så säger jag till Backe, ja, nej, det är ingen risk att det blir förlängning i alla fall. Och det jag tänkte på var att jag hade beställt en taxi för att jag skulle hinna med ett tåg, och att det är lite så här, ja, vi får se om det går till förlängning, kan det bli tajt. Och anledningen till att jag sa så var för att det stod 14-7 till Önnered i halvtid. Och det var liksom, det var inget snack. De var helt överlägsna. Alltså de körde över Skövde. Och här, det som också är så tydligt då när man gör dels Västerås-Irsta på lördagen, som också blev en så här, det blev en väldigt jämn match. Uddamålseger och mål i slutsekunderna i princip. Men det går inte att, alltså det är helt rätt att vi spolar förbi den, för det finns liksom ingenting jag kan säga om den. Det finns inget matnyttigt att ta med sig. Det går inte att se några linjer eller några tendenser i liksom, ja, det här, det taktiska spelet. Det går inte att se liksom, för allting bara är höljt bakom en slöja av tekniska fel. Alltså ingen lyckades ju med någonting som någon sa, så kändes det. Medan i den här matchserien, Önnered Skövde, så har det ju varit precis det som man älskar med slutspel. Det har varit liksom taktiska förändringar mellan varje match som har gett direkta utslag och som har skiftat liksom övertag under match. Och det här var, alltså det här var allt det koncentrerat i en enda match. För Önnered hade lärt sig av match 2, där Skövde hade liksom kontrat från match 1 och liksom drog isär Önnered så in i helvete då. Nu pratar vi match 2, om jag är otydlig. Drog isär Önnered så in i helvete. Och mycket tempoväxlingar. Pressade ner Önnereds försvar. Och gjorde att liksom de fick komma in och kunde avlossa bössan ibland emellanåt på så här 8 meter. Och det har de spelarmaterial för att göra. De hade knappt något 9-meters-skytte överhuvudtaget i första, utan fastnade gång på gång i Önnereds försvar. Och då var det så här, ah, fan, det kommer inte räcka om de ska försöka stånga sig igenom det här, det går inte. Och då hade de verkligen fått igång det i match 2. Plus att de neutraliserade Fanny Elofsson och Moa Bokvist, som var svinbra i match 1. Gjorde 1-10 i match 2. Och det diskuterade vi ju förra veckan i den här podden också. Liksom. Så det var en taktisk grej. Den här matchen, då var det så här, okej, okay, nu har vi, alltså Önnered, nu har vi sett hur Skövde gjorde mot oss i match 2. Nu kommer vi med ett motmedel. Och motmedlet var aggressivt spel så in i helvete. Alltså tvåorna hade utgångsläge på 8,5-9. Bara liksom så här, föste in spelarna mot mitten, och där stod Elin Svensson och Fanny Elofsson och bara täckte ner dem. Så fort en passning gick till ytternia och hon startade en satsning, alltså så fort hon släppte den till mittnia, då var det en underledsspelare där, bara bam, bara låste fast, brottade ner. Alltså de fick liksom inte en halv sekund på sig att ens tänka efter Skövde. Och så varje gång det blev en räddning, varje gång de vann bollen, så bara körde de. Alltså det var liksom att titta på Skövdespelarna. Man kunde känna hur de kände sig. Så här, vad fan är det som händer? Vi blir totalt överkörda här. I en intervju i halvtid med Elma Örtemark, och det kändes som att hon har liksom blivit körd i torktumlan i 30 minuter. Hon såg ut som det, och jag kan förstå om det kändes så. För det var, de blev bara helt mosade. Och det såg ut som att, ja, det kommer ju liksom, de kommer ju leka hem det här. Men då plockar Daniel Birkelund och Skövde fram 7-6-kortet. Och jag Backe sitter där och säger till varandra, liksom, vad fan ska de hitta på? De fastnar liksom, de måste ju testa 7-6. Ja, men jag har fan inte sett något 7-6. Jag har inte sett att Önnered har det, så jag liksom. Men det är jävligt konstigt ändå om de inte har det. Alltså så här, jag tycker varje lag borde ha ett 7-6 så här långt in i säsongen. Vi sitter liksom och dividerar vad man kan göra. Och så gör de precis det. Plockar fram 7-6. Och så får de det här. Lite som Ystad fick mot Skövde på herrsidan i match 1. Det tar, alltså när det har gått 11 minuter, så tror jag att de var uppe på lika eller någonting. Alltså de äter upp det här försprånget så otroligt snabbt. De gör 4 raka mål. Så gör de ett helt random målvaktsbyte också. Annie Linder, som har varit, hon har varit bra i första halvlek, hade fler räddningar än Jenny Sangre bland annat. Då byter de ut henne, sätter in Emma Andersson. Vem är Emma Andersson, säger ni? Ja, det sa jag med, typ. För hon har inte spelat en minut innan. Kommer in och bara frilägesräddning, frilägesräddning, enkel räddning på 9 meter skott, frilägesräddning. Hon ligger liksom på 50%. 47% tror hon landar på i andra halvlek. Och så här, vad är det här för jävla fingertoppsbyte från Daniel Birkelund? Så hon käkar upp Önnereds skytte. Och så gör de 4 raka mål, 7-6. Christian Berntsson tror jag lägger 2 timeouter på 12-15 minuter där någonstans. Och sen så kommer Skövde i kapp liksom. Och där har vi det. Och sen de rycker iväg till 2 igen. Skövde kommer i kapp, rycker iväg, kommer i kapp. Och så liksom till slut förlängning och ja, förlängningsdramatik. Alltså, det var en sån jävla... Alltså, kan inte alla matcher bara vara så?
Nej, men, och precis den känslan. Jag kom in i typ matchminut 50 för att jag såg att det var jämnt. Och då var det ju en sån här riktig slutspelsmatch. Där det var, förutom 7-6, men 2 väldigt trötta lag. Där det blev till slut, som det ofta blir i såna här matcher, en individuell brötarprestation i princip. Framförallt då de sista 10 minuterna. Framförallt Linnea Särborn i Önnered. Och den alla de 3 Knatte, Fnatte och Chatte i princip i Skövde. Men det var ju verkligen sådär, bara de 20 minuterna jag såg så blev man ju nästan helt svettig och liksom just fick den där känslan av att och den skillnaden det var då från lördagen, att det här är slutspelshandboll liksom. Verkligen, så det var ju en jäkla rolig match som neutral att titta på.
Ja, helt grym. Och så direkt tänker man, okej, nu kommer ju Önnered snacka om hur man placerar sig i 6-7, hur man prioriterar. Och Skövde kommer ju diskutera, hur fan ska vi slippa spela ut mot 7-6? Vi måste ju klara av att spela 6-6 utan att bli totalt mörbultade här. Hur ska vi utnyttja att Önnered liksom flyger ut på oss? Jag tror inte de hade ett enda inspel. Möjligtvis något. I första halvlek pratade jag då, trots att Önnered då liksom flyger ut med alla utanför 9 meter på dem. Så här, det är ju enorma ytor som öppnas upp där bakom. Men Skövde blev så stressade och tagna på sängen så de kunde inte utnyttja det. Det kommer ju de lägga krut på nu. Hur fan ska vi liksom utnyttja det? Att Önnered kan ju förivra sig och vara för aggressiva. Så att, alltså,
ja, men och jag tror också att
precis det här.
Ja, liksom. Men jag tror också att de lär sig av den här matchen. Alltså att även om Önnered liksom... För den delen jag såg, då gjorde Önnered samma sak. De lyfte väldigt högt med aggressiva tvåor. Väldigt många koreanska inbrytningar. Alltså när en tvåa går in och tar mitt nian från blindside. Liksom. Men då från matchminut 50, tröttare huvuden. Moa Bokvist har gått tungt på sin tvåa framåt. Och Särborn samma sak på vänster tvåa framåt och sådär. Då är man en halv sekund lite för sen. Moa Bokvist river ner, får en tvåa vid, om det var i förlängningen eller matchminut 57 eller något sånt där liksom. Och just den delen att Skövde också kan vara lite trygga i att så här, vi kan gnugga på. Vi kan ligga här med vårt tempospel och vårt genombrott attackspel liksom, och att till slut så kommer det kunna ge resultat. Men det är klart, jag tror att de gärna vill ha ett mer fungerande 6-6. Men jag, du som såg hela matchen då, Charlie, vad tyckte du om... För att jag kritiserade ju Birkelund för att han inte gjorde det bytet du nämner i match 2, måste det bli.
Just det, när Annie Linder hade 4 på 19 eller någonting. Eller hon hade sagt 18%
exakt,
och ändå
och,
vann
och dem. Tre ja. Räddningar var ju så här, när matchen typ var död liksom. Och nu vågar han ju göra det bytet. Men sen så bytte han ju tillbaka i förlängningen. Lite ett stort frågetecken i under sändningen i alla fall. Vad tycker du nu så här i efterhand?
Ja, men det, alltså, Jag kan ju tänka så här efterhand att det ju var ju inte...
Nu har ju du resultatet också, så att säga.
Ja. Ja, men precis. Men det är ju, men, exakt. Men jag undrade ju varför han gjorde det bytet då. Mm. För om du liksom byter in... För hon stod på... Alltså hon hade 5 räddningar i första halvlek. Men det var typ 5 på 19. För att... alltså hon hade en räddning med Jenny Sandgren. Mm. Men Skövde hade bara lyckats få 12 skott på mål. Mm. Mm. Medan Önnered hade fått 19 skott. Så att Sandgren hade högre procent, liksom. Mm. Räddningsprocent. Men jag lastar inte Linder för den första halvleken. För det var liksom... Det var kontringar och friläggen. Det var straffar, etc, etc. Men när man ändå gör det bytet. Får den enorma utdelningen på det. För hon var... Hon var liksom grym, Emma Andersson. Och landade sen så på 47%. Att man sen då byter in Linder.
Man blir inte ofta utbytt med 47%.
Nej, det har
man blir ofta utbytt när man står på 47%.
Ja, ja,
senast var det typ Thomas Svensson i Bengen Boys. Ja, exakt.
Ja, men då har man Gent, eller?
Ja, exakt så.
Ja, ja, men då tänker jag så här, okej. Okay, ja, ja. Jag undrade ju varför han bytte ut Linder från första början. Och så här, han vet väl vad han gör. Alltså man skulle lite så här, men jag förstod ju inte. Jag var ju väldigt förvånad att bytet skedde. Och det dröjde ju. Det var inte så att hon kom in och fick tag på bollarna direkt, utan liksom så här, Linn Hansson satte några på relativt, från relativt liten vinkel. Det kändes ju som att det är inte så att Linder kommer in här nu och stänger, för det gjorde hon ju inte. Däremot gjorde hon ju en jävligt viktig räddning i förlängningen, som visade sig inte spela någon roll eftersom hon förlorar, men liksom när Moa Bokvist kommer igenom, Då klev hon ju fram. Men jag tror det var den enda räddningen hon hade i princip. Så att med facit i hand, jättelätt att säga. Men även innan, så här, varför byter du ut en mål som har 47%? Och det blev heller inte så bra. Sen, om vi nu ändå är inne på det, vad som till slut fäller avgörandet.
Mm, precis.
3 ganska jag ska säga att Skövde blev bortdömda i förlängningen faktiskt. Det var ett par situationer där Önnered kom jävligt billigt undan. Skövde gör 2 regelrätta mål som de inte får, utan bara får ett frikast. Det är dessutom en situation där Linn Hansson, jag tycker hon borde åkt ut, men även om man tycker att det inte var en så farlig knuff, så är det ändå så här, du har ju sett folk åka ut på precis det. Hon kommer liksom i hemlöpet, en liten lätt knuff bakifrån på Flygelholm, som är liksom full fart mot sätta andra fas kontring, och hon ramlar. Det är ju liksom 9 av 10 är ju det utvisning, om det räcker.
Exakt, för jag står ju jag sa emot lite, jag står ju lite i den ringen att jag kanske inte tycker att det är en given tvåa, men 10 av 10 domare blåser ju en tvåa, så att jag tycker väl också att
du tycker inte att det borde vara exakt. Men det brukar exakt. Vara det. Ja, sen är inte det hela sanningen heller, men alltså de blev lite bortblåsta i förlängningen. Sen också att Jenny Sandgren hade dunderkoll på Matilda Forsberg hela matchen. Och till slut så fattade Önnered det att vi ska inte släppa linjelägen, vi ska inte släppa El Mörtemark. Vi ska låta Matilda Forsberg eller vänsterkant som jag har glömt, vad fan hon heter nu. Mm. Löv, pinsamt. I alla fall, de ska få försöka avgöra. Och Matilda Forsberg får 3 riktigt bra lägen i förlängning, och Jenny Sandgren stänger henne på alla. Det blev ju också ganska matchavgörande.
Ja, för att det var ju också en tydlig förändring där gentemot förlängningen. För att innan i ordinarie matcher så kommer de genom väldigt mycket utsedda 2 på högersidan, bland annat att de ville stå nere på och begränsa Forsbergs avslut. Men sen så fick ju Sandgren det här övertaget. Och det är ju generellt något jag efterfrågar bland försvar och tränare, det här med att försöka styra anfall och anpassa sig liksom till det. Det var jäkligt snyggt faktiskt.
Mm. Mm. Ja, de fick till det. Det krävs 2 timeouter som sagt, men sen hittar de det.
Ja, men ett tydligt krig då mellan både olika hjärnor på bänkarna och spelarna emellan. En typisk matchserie som man vill av hela sitt hjärta att den ska gå till en femte avgörande. Så därför kommer jag hålla en liten extra tumme på Skövde när de spelar hemma i veckan då, för att man ska få det där avgörandet sen. Blickar vi vidare så kan vi också då konstatera bara att IK Sävehof gjorde med Kungälv det förväntade, nämligen vann även den tredje matchen med 10 mål, 32-22, och därmed med 3-0 i matcher är vidare till semifinalen. Jag tycker med Sävehof lite att vi pratar ju såklart inte lika mycket om dem som de andra lagen, för att matcherna är så ojämna och de är så överlägsna och sådär. Men vi kan ju stanna upp lite grann och titta till läget i laget. Jag vet att Emil Berggren ofta påtalar att värvningen av Mai Kragballe var sådär under hösten, men att hon har varit bäst i serien sedan juluppehållet. Är det någonting du skriver under på, Charlie?
Ja, men man ska ha två saker i åtanke. Det ena är ju att Emil Berggren har ju han har ju lite svårt att hålla sig objektiv när det kommer till Sävehof. Så att, att hon skulle vara bäst i serien ska man ju ta med en nypa salt. Det andra man ska komma ihåg med Emil Berggren är att han har ett jävligt fint handbollsöga. Så att det ligger absolut något i det han säger. Och om man ställer hennes vår mot hennes höst, så alltså, då är hon ju most improved player liksom by far. Det är ju inget snack om det.
Och, MIP. Årets MIP.
Ja. Inte most, inte, ja, precis. Nej, riktigt. Så att hon har spelat väldigt bra. Så det, jag håller med Berger. Hon har verkligen lyft sig och spelar på det sättet nu som jag tror sig föreställde sig att de skulle få av den här spelartypen, men att det har kommit, eller den här spelaren, men att det har kommit lite senare än vad de trodde då, givetvis. Men så är det ju ofta med den, alltså det, hon är ju, vad man ska säga, hon kan ju vara, den spelartypen som hon är kan ju vara bäst på plan och ändå bara göra två mål. För att hon är inte den som ska, hon är inte den som ska liksom stänka in 7 mål och lägga 10 passningar bakom ryggen, utan hon är ju den som ska stå för hjärnverksamheten där på 9 meter, och det är lite svårare, det kräver lite mer av betraktaren för att uppfatta nyanserna i hennes spel liksom. Men hon gör det jäkligt bra och det kommer visa sig mer nu under slutspelet.
Ja, plus att man ska också komma ihåg att hon kommer ju så här, kommer från franska ligan nu senast och var en stor profil i den danska ligan, som ju bägge är liksom en, ja, dels en högre nivå men också lite så här sexigare nivå. Jag tror att det kan vara lite svårt att som ny stjärna,
att använda det ordet när man pratar damhandboll. Nej,
det har jag inga problem med, utan att, men att man kommer och så spelar man i Sävehof och så vet man, okej, nu har vi 22 matcher här ish som vi kommer vinna mer eller mindre alla. Och jag tror att hon nu i slutspelet är någonting som hon verkligen har sett fram emot, när de liksom, som det ju är för Sävehof, det börjar ju i semifinalen i princip. Allt fram tills dess är ju transportsträcka. Så att det är lite mer lättare att gå till match och träning nu. Tror jag.
Någonting annat med Sävehof som vi ska ta med oss ifrån den här matchserien, eller är det precis som Josef är inne på att det är egentligen nästa steg det sätter igång för dem?
Ja, alltså jag tror Josef, eller jag tycker Josef är rätt på det, och jag ska vara helt ärlig och säga att jag har inte brytt mig om att, alltså jag har inte gett den kvartsfinalen i princip någon uppmärksamhet alls. För den, ja, jag har bara utgått från att det skulle bli precis, ja, men som det har blivit.
Tornen sattes ju i match 1 där de vinner med cirka 20 bollar. Då visste man att,
till och med mer, 38-16.
Ja, då var det tack och bort.
Och då finns det inget att hämta heller från en sån match. Det är lite samma som Västerås-Irsta-Skure som vi pratade om från igår då, eller från i lördags, att det är svårt att se några tydliga linjer eller några taktiska direktiv. Så här, de vann med 16 mål, okej, de var överlägsna, det är det man tar med sig.
Jag skulle bara ge oss möjligheter, för ibland så kan det ju vara sådär att man går förbi något lag lite för länge och så glömmer man bort det, men då tar vi ett medvetet val nu och säger att Sävehof, ni kommer få er airtime när den behövs, för nu behöver vi rikta fokus exempelvis då neråt Hör och prata lite om Hör Skara, där Hör kopplade greppet om den matchserien då genom att vinna med 31-25 på hemmaplan.
Ja, nu var det ju så då att den gick ju parallellt med den matchen som jag kommenterade. Så den har jag inte heller tagit mig an. Men jag konstaterar ju att det var helt jämnt i paus och att sen Hör vann med 6 mål. Så de måste ju också, eller jag kan ju anta och lite grann hoppas att det var en taktisk drag, alltså en disposition från Ola Månsson som förändrade matchbilden till Hörs favör. Men det är ren spekulation från min sida vad det gäller gårdagens match faktiskt.
Men det som jag tar med mig är väl egentligen att ska jag bara nysa här, tror jag. Det är att jag minns inte riktigt vad vi... Det jag tar med mig från den här matchserien är ju att den i alla fall blir lite jämnare än vad vi hade förespråkat på förhand. Och att Skara liksom inte har lagt sig ner och dö, som ju är ett erfaret slutspelslag och har en massa rutin. Både på bänk och på planen. Så att vi har ju varit på. Nu är ju alla kvartsfinaler i herrligan slut, men det är ju i alla fall kul att kvartsfinalserierna i SHE lever upp till att det är jämnt och att det liksom böljar fram och tillbaka i matchserierna.
Vi kan väl bara göra då så att vi utlovar oss själva, vi ger oss själva den läxan att på onsdag klockan 19 bänka oss framför Skara Hör för att specialstudera den lite mer noggrant då inför nästa vecka.
Absolut, det har man ju, ska vi säga, ja då får man precis, då väljer man bort Skövde Önnered den dagen.
Ja just det, man kanske får se den
i pris fram till söndag, för att det är ju fortfarande så att det är ju ingen, man lägger ju gärna, man ser ändå till att lägga sina matcher samtidigt som någon annan spelar hela tiden. För det är ju så vi gillar att göra, ja, det där jävla landet.
Ja, det är faktiskt märkligt hur det är planerat, men jag orkar faktiskt inte en gång till gå igenom spelschemat.
Vem fan orkar det?
Nej, bara gör en sån snabb notering i anteckningsboken om att det är uselt i år igen. Vi blickar...
Du menar två matcher spelades klockan 14.00 i lördags och två matcher spelades klockan 14.00 på söndagen. Är det det du tänker på, eller?
Det är exakt det jag tänker på. Men nu skulle vi inte prata om det, så att nu stänger jag den dörren.
Nej, ja, just det.
Smäller den i ansiktet på det. Och så susar vi över då lite till handbollsligan och gör ett litet nedslag i Sävehof Guif på herrsidan. För vi ansåg ju lite väl kaxigt då kanske i förra poddinspelningen det som att det var klart att den matchen skulle bli 3-0 och att det skulle vara nästan omöjligt för Guif att plocka hem en match till där, men med en... Ja, jo, absolut fick vi rätt, men jag ska inte säga att det var utan darr på ribban, va? För och Josef, du som ju då har det Josef Pujolska självförtroendet gick ju in i sista matchminuten och inom situationstecken då visste att Sävehof skulle plocka hem det där. Och då får du faktiskt äran att ta sig igenom sista sekvensen här. Vad står det? Vad är det som händer? Och vad är det som ändå gör dig säker på att Sävehof ska gå vinnande ur matchen?
Ja. Kom igen och Hassebacke. Visa varför.
Exakt. Och ibland så har man ju en briljant analys om det ena eller det andra. Men ibland så har man ju bara en magkänsla som talar till en.
Den gillar du.
Den älskar jag. För att just den här gången också, det är inte alltid, men den här gången så fick ju magkänslan rätt. Men när det står, ja nu vet jag inte exakt siffran, men typ 28 lika tror jag, med någon minut kvar, så får Felix Möller en halvhård utvisning kanske. Sådär, att han är ändå uppe och nosar i hals- och hakregionen på Ekman. Men han får liksom en spärr samtidigt, eller lite innan då. Så han är ju väldigt obalans just på grund av den här spärren. Och han får en utvisning. Och då liksom, det den här magkänslan kanske grundar sig på, det är väl den liksom segermaskinen som IK Sävehof är, eller deras förmåga som vi har pratat lite om under hela säsongen, att när man tänker att de kan ju ligga under med fem bollar när det är fem kvar, och så på något eller vänster så kniper de en pinne eller en seger där, exempelvis mot derby mot RIK hemma, och de har flera sådana exempel. Och då kände jag bara att så här, ja, men det här tar nog Sävehof ändå till slut. Och med facit i hand då så kunde jag ju hämta hem den, även om jag hade, det var ju inte uttalat, jag hämtade hem den, påstod det här allt efter att jag hade fått rätt, så att säga.
Så att i slutminuterna då, när Guif gör sin bästa match, leder med ett eller två
och lika
och Sävehof åker på en utvisning, då känner du där, sen Thomas Ravelli sa där kände jag.
Jag tror att Guif leder när utvisningen kommer.
Nej, för att de gör noll mål. Först får ju Melke Norman läget i mitten. Så man får hämta hem liksom lite vid innanför straffområdet. Och så bommar han. Sen så gör mitten mål. Nej, det är sista.
Och vad står det, vad står det då?
Då står det lika.
Då står det lika. Exakt, exakt.
Men Möller har två räddningar.
Exakt.
Ja, och de behöver ju till och med så.
Yes.
Alltså mer otroligt.
Exakt. Ja. Det var ju det som var, för hade det stått lika, då kan jag ändå ge dig att säga, ja, men det kan nog Sävehof lösa. Men att ha anfall emot sig, gå ner en gubbe, spela 5-6 och ligga under med ett, med en minut kvar.
Förstå hur bra magen är.
Vad är det för jävla mage? Det finns ju en av oss tre här som är författare och släppt en självbiografi om Ljubomir Vranjes. I den boken så minns jag särskilt ett citat om från Champions League-finalen 2013 eller 14 är det de vinner, va? När Ljubomir Vranjes i den avgörande straffläggningen i finalen då, Flens mot Barcelona, Karabatic går fram och Ljubomir Vranjes säger då i boken: jag visste att Karabatic skulle missa sin straff. Så mycket tror jag på dig, Josef, som jag tror på Ljubomir Vranjes när han säger det. Det finns ingen som tror att Karabatic kan missa en straff.
Nej, och ända då emot då är ju att Sävehof har ju den här historien av sig, eller den här auran, ja, av att de löser grejer.
Och, de har shining.
Ja, de har shining, ja, precis. Nej, men det var ju framförallt det man tar med sig från den här matchen i stort är ju, jag tycker att det är jävla imponerande moral av Guif, såklart. Mm. Att liksom när allting talar emot, och de har ju inte knappt varit nära i de andra matcherna, ändå kan liksom samla den energin och allting som krävs för att ge dem en match. Men i slutändan så är Sävehof. Och det var det magen gick på, och de löser den här segern och 3-0 i matcher. Och jag menar, även om större mirakel har skett, men även om Guif hade vunnit så hade väl det Sävehof löste vid ett senare tillfälle. Ja, är ju känslan i alla fall. Så att det är väl värdigt att Sävehof vann, men såklart bittert för Guif att inte få betalt för den prestationen som de ändå gör.
Jag tar också med mig Pavel Karasic segerintervju, eller det är ju inte segerintervju, Pavel Karasic intervju efter matchen. Och har hon inte sett den, så surfa in på C-more och se den. För att det kändes fint att få en sista intervju med Pavel Karasic. Det som kan vara en sista intervju. Och han var sig själv.
Mm. Varför blir det sista med honom? Ska han inte...
Ja, jag tror att han har förlängt.
Nej, jag vet inte. Men han var bara så här kryptisk. Nej, men aha. Har han det?
Jag tror det.
Har han förlängt? Ja, okej.
Okay. Han bara sa något annat? Jag stängde av.
Ja, men, jo, men det, han sa så här... Han sa liksom så här: om det här är min sista match så är jag så oerhört stolt över vad vi gör idag. Mm. Och man bara såhär, what? Ska du, va? Och så, för jag, som du bara, vad ska du inte spela mer? Ja, ni får se själva.
Ja, vi får se. Vad får jag se i er tolkning?
Ja, han är ju för härlig, den gode Pavle. om vi var lite kaxiga och sa att Sävehof nog kommer lösa det här med 3-0 i matchen, så sa vi ju att de som kanske kommer kunna göra lite mer spänning av en kvartsfinalserie på handbollsligans sida, så är det Skövde som nog kan ställa till det lite för Ystad IF. De var ju väldigt nära på att faktiskt lyckas med det då. Litet underläge i halvtid. Tog det till 31-31 och därmed förlängning. Men i förlängningen så drog Ystads IF det längsta strået.
Är det inte sjukt att det ändå blir, alltså just den tredje matchen, när det känns jävla avgjort. Ja, Aranäs var väl inte nära den tredje matchen. Men så Alingsås hade ju det mot Hammarby. Mm. Skövde hade ju det mot Ystad nu igen. Och som vi redan gått igenom, Guif från ingenstans har det mot Sävehof i Partille. Men förlängningar i Ystad Arena är ju inte Skövdes grej, va?
Nej.
Nej, och det var ju också lite så här dråpligt på så sätt att Anton Månsson liksom lobbar in segermålet på 69-59 blir det. Och avgör.
Snyggt.
Ja, och avgör matchen. Men man får väl egentligen bara säga samma sak om Skövde som man säger om Guif, för att det är ändå imponerande att man fortfarande tror på det. Jag kan ibland bli, och jag är ju självklart en del av det, eftersom jag också är spelare. Men att förundras över liksom så här, hur lättlurade idrottsmän är. Vi pratade lite kring om det förra veckan. Angående att man kan vrida och vända på ett resultat från en träningsmatch. Gällande då damernas träningsmatch mot Danmark och sådär. Och lite så, alltså på något, de måste ju ha lurat sig själva så mycket att de själva trodde att det var möjligt, liksom någon typ av Great Escape eller Hail Mary, att kunna vända det här för att få fram de här typerna av prestationerna. Och det är ju så typiskt oss handbollsspelare, får jag då säga. Och är väl någon typ av eloge till Henrik Signell kanske, vad vet jag.
Det är väl
du måste ha suttit i... Kör. Ja, men du måste ju ha suttit...
Okej, kör du programledaren.
fy fan. Jo, men Josef, du måste ju ha suttit i sådana omklädningsrum 100 gånger med Hammarby när ni har fått torsk med 15 i första mötet och sen så ska ni ta emot någon på hemmaplan och blivit ilurad att det faktiskt ska kunna gå att göra någonting helt annorlunda av den matchbilden då.
Ja, exakt. Och ångrar mig nu att jag inte analyserade det mer då.
Det jo, var men skillnaden med det är att då kan du ju alltid haka upp det på att men nu kommer de till våran hemmaborg, ja, som man alltid kör. Att det är liksom, här kommer de fan inte iväg med några enkla poäng. Men det, här är det ju precis så att de har fått stryk borta en gång redan och i sin så kallade hemmaborg då, och så ska man åka för tredje resan och bara få, alla räknar med respass, men det är väl också att det är omvänt för de som leder, att alltså omedvetet så är det så här, nu har vi ju klappat ihop det här, gubbar, nu ska de komma hit igen och är nedbrutna eftersom de inte kunde kvittera i match 2, så det kanske är några procent ner på dem, men som du säger, jag är ändå imponerad över att de är så, alla är så dumma och tror att de kan vinna.
Ja, och Ola Månsson bara lobbandes bara, ja, följ
ja. Ja, precis. I alla fall
var det Anton. Ola Månsson som lobbade? Ja. Det hade varit
jag tänkte
det hade varit en syn för gudarna ändå.
Ja, men familjen Månsson,
man vet att Carlén har ju alltid ett S i rockarmen, va? Men att han helt plötsligt inför förlängningen skriver in Ola i truppen, han går in och lobbar in. Nej, men väldigt elegant, och då gjorde ju också Skövde rätt i att tacka av Henrik Signell då på hemmaplan innan det var för sent.
Ja, och det kan vi faktiskt också nämna, för det har vi inte gjort. De ska ju få en isländsk tränare till nästa säsong.
Men alla islänningar drar, det vill säga.
Ja, han går till forna storklubben GVD Minden. Ja.
Nuvarande storklubben.
Ja. Men jag kan givetvis ingenting om den här tränaren. Men väldigt spännande ändå att få lite nytt kött. Det var lite som när det kom nya killar och tjejer och började när man gick i högskolan. Eller högstadiet. Första dagen efter sommaren liksom. Så det ska bli jäkligt spännande att spana in den här nya killen. Första dagen efter sommarlovet sen i höst.
Ja, just det.
Vad han förklädde på sig.
Exakt, och vad kan han hitta på?
Dubbelknäppt. Ja, men visst blev det roligt ett tag, så kändes ju handbollsligan som en sån hela havet stormar heter det, va? Den där leken när man byter stol och så, och att tränarna bara hoppade runt från den ena klubben till den andra, och så var det lite same old, och att alla spelade på ungefär samma taktiska sätt och sådär. Så att nu har det ju hänt en del. Det har ju kommit dels en ny ung generation som är annorlunda än den äldre generationen, och så kan vi få de unga mot de gamla ibland, och vi kan få motivationscoacherna mot de taktiska coacherna, och vi har ju fått in någon dansk här och någon med lite mer balkanskolning där och sådär, men kul att få in en isländsk också, för att det kommer ju många bra tränare därifrån.
Ja, och Skövde hade ju bra träff sist de satsade på det utländska spåret också med Jonas Wille då. Så att förhoppningsvis kan de göra något liknande nu.
Ja, får de en positiv effekt på det här, då är det ju bara att nominera Ulf Nyström till 20-talets bästa sportchef på något sätt. Alltså, fan vad de har träffat rätt.
Ja, och det finns ju massor av potential i Skövde. Alltså, vi har ju pratat mycket om alla de här unga spelarna som ju såklart blir rätt och äldre. Så att, ja, det är ändå faktiskt lite hopp finns hopp i Skövde.
Fan, kom ni ihåg gamla fotbollsallsvenskan, vem ska ha Tom Prahl i år?
Just det. Fan, bara, är det vår köpa. Tur i år? Okej, okay. Ja, vi får grabbar ut i spåret nu för att vi ska köra Prahl-fotboll här. Så att, men,
jag satsa på Tom Prahl som ny huvudtränare.
Precis. Och så kan vi ju då bara konstatera att Henrik Signell är, precis som det har ryktats sen jul, typ klar för Sydkoreas damer då, som han ska coacha inför ett stundande, förhoppningsvis då, OS. Tillsammans med den gamla Bayern-profilen Erik Larholm ju, som assisterande coach.
Ja, det är väl inte officiellt visserligen, men det kan vi ju outa ändå.
Ja, men i så fall blir det officiellt nu. Och
jag råkar veta att det har lämnats in en ansökan om tjänstledighet på Erik Larholms jobb. Så man kan ju lägga ihop ett och ett, va?
Jag har också träffat Erik Larholm på ICA, va? Vi handlar ju på samma ICA
Söndrum.
Inte ICA Söndrum. Just ICA Maxi Värmdö, va? Lite större hitrate på transferrykten.
Lite
där.
Finare.
Men jag kan faktiskt nämna det om Sydkorea-gigget. För de har ju ofta kört på det här utländska spåret. Hade ju en dansk tränare nu senast innan Signell, Kim Rasmussen, som med förtidigör, tror jag, blev lite osäker. Men i alla fall väldigt erkänd dansk tränare inom damhandbolls Europa. Han och hans stab hoppade ju av för att liksom kulturkrocken var för stor. Just det där kring hur man ser på ledarskap, hur man ser kring träning. Så att det kommer nog krävas en del anpassning för bröderna. Herrarna Signell och Larholm. För att fanns liksom vissa grundprinciper som förbundet inte ville rucka på, även om tränarna ville det.
Ja, känslan är att det inte är en platt organisation med mycket feelgood när du kommer till Sydkorea.
Nej, exakt. Så är det nog.
Precis. Och Nu tittar jag lite här i spelschemat samtidigt som jag pratar, för jag vet att åtminstone IFK Kristianstad Hammarby, den matchserien drar igång först 7:e, och det jag gör är att jag tittar lite snabbt.
7:e?
Ja, 7:e maj.
Det är andra matchen, va? 7:e.
Ja, vänta, förlåt. 3 maj är det. Ja, det är helt rätt, Josef. Jag läser innantill i spelschemat och ändå fuckar jag upp det. Du har helt rätt.
Jag har kikat på flygbiljetten nämligen. Men det blir inget av det.
Det viktiga att ta med sig från datumen 7:e eller 3:e är för oss huruvida vi har en podd till eller inte innan dess. Och oavsett 7:e eller 3:e innebär det ju att vi har en podd till emellan. Så vi sparar uppsnacket i båda semifinalserierna på handbollsligan till nästa avsnitt. Så kan vi lägga lite mer tid och fokus på det, så att vi inte springer iväg här och kör det i matchminut 29 och 59 typ.
Mm. Ja, det låter klokt. Men det har ju varit annat gött i helgen. Förutom drömhandboll i Västerås, så var det ju även drömhandboll i Köln.
Jag trodde att du skulle till Märsta och prata Skåne eller Lugi.
Ja, men du började där.
Nej, men vi kör du lite Köln emellan, så kan jag slicka in med fina nedre kvalet.
Så tar vi hem det i vikingahallen sen.
Ja, exakt. Nej, men för att i årets upplaga av Final Four i den tyska kuppen gick ju av stapeln i Langses Arena i Köln.
Och kort fråga, bara innan du fortsätter. Vi har ju pratat en del om svenska kuppen, och så har vi jämfört den med kupper i lite andra länder och sådär. Vilken status har tyska kuppen?
Ja, den är enorm alltså. Mm. Och det är nästan därför det blir extra kul att titta. För att det känns som att det här pratade vi om då i mars, när kuppen i Sverige avgjordes för sista gången då i det här dubbelmötesupplägget. Och nu har vi ju Final Four framför oss. Men man ser ju verkligen potentialen. Det är klart, det är alltid svårt att jämföra sig med den tyska handbollen och den liksom publiken som finns där. Men där är det ju sån jävla fest med 19 000 på läktarna. Och semifinaler på lördagen. Rhein-Neckar Flensburg mot Magdeburg, och Magdeburg mot Lemgo. För att sen då mynna ut i bronsmatch respektive final då på söndagen. Och semifinalen var ganska så tråkiga på så sätt att det var relativt klara segrar. Flensburg gjorde en blek figur trots, jag tror att läsare som 22 eller 23 raka matcher obesegrade inför det här. Och Rhein-Neckar hade 4 raka torskar. Men Rhein-Neckar vann ganska enkelt med 5-6-7 bollar ungefär. Och Magdeburg slog plansenligt Lemgo. Men sen då, dagens final blev ju en otrolig holmgång mellan Rhein-Neckar och Magdeburg. Och alltså den här handbollen, det är så jävla klyschigt att säga det, men det är ju också sant, för att man slutar fan aldrig att förvånas över hur fort det kan gå åt alla håll och kanter. Och när man tror att det är avgjort så lyckas lag och vända. Och Albin Falkhansson, det blev förlängning till slut. Och Albin Falkhansson, där Rhein-Neckar då tog taktpinnen i förlängningen och ledde med 3-0, eller 3 bollar inför de sista 5 minuterna. Och då kändes det så jävla klart. Men den enda spelaren i världen som inte är en avkastfavorit, Ove Gensheimer, brände ju 2 raka straffar och ett stort kantläge. Och egentligen liksom bara, alltså hade han sett en av dem så hade det varit den slutgiltiga spiken i kistan. Men känslan var lite också att han själv trodde när han gick fram till straffmärket att liksom så här, jag behöver knappt sätta den här. Jag kan laja in den här för att det är redan klart. Men Magdeburg lyckades komma tillbaka ännu en gång. Och det blev straffa då där den stora avkastfavoriten Albin Lagergren till sist avgjorde med en liten tumskruv och satte den avgörande straffen. Så att det var läckert. Även Olle Forssell Schäfert fick dra en straff i krysset. Så att det var kul.
Är det sant? Ja. Fy fan vad wow. Coolt. Det är ändå 4 svenskar som blev tyska cupmästare idag. Plus Helander som vi nästan räknar som svensk, va?
Ja, han pratar ju finlandssvenska, så fan.
Idag är han det.
Ja, och han har hockeyfrilla, så mer svensk så blir det ju inte.
Ja, precis. Svensk frisyr.
Vad heter...
ska vi ta Vikingahallen?
Ja, precis. Jag vill bara först... Visst är Uwe Gräns här, han är ju absolut en spelare som vi inte tycker om här. Men visst är han också förvånansvärt oklatsch? Alltså han är inte så bra när det drar ihop sig, va?
Nej, men han... så här, om jag ska ta en strikt syn på det. Jag gillar Ove som spelare, ska sägas. Men han är ju inte lika...
Oh fan.
Ja, men han är ju...
Den mäktigaste kantspelaren i historien.
Exakt.
Typ. Men alltså, när han var i sin prime, exakt, så var han ju Ronaldinho. Det är ju liksom...
Precis. Men primen är ju inte nu, så att säga. Och man kan ju så här i efterhand... han har varit väldigt mycket skadad, men man kan ju ifrågasätta det valet som ändå Raneka tog, även om det ju inte bara grundades på sportsliga meriter, eftersom han är ju också en väldigt stor profil och liksom, ja, typ hemmasonen i Reinecker. Men när de ändå valde att inte satsa på Jerry Tolbring, när alla trodde efter att Gudjon Valle Sigurdsson lämnade / lav att nu ska äntligen Jerry Tolbring får chansen, men så blev det ju inte, och det kan man ju såklart rent sportsligt sett ifrågasätta. Samtidigt, de blev tyska cupmästare, så att jag tror inte de tänker på det just idag.
Trots
ja, exakt. Nej, men jag tror inte det är inte deras första tanke morgonbitti när de vaknar, var fan, vi borde bollt Jerry Tolbring. Men
fan vad Jerry skulle vara.
Exakt, här. Exakt. Men nej, alltså han är ju inte så bra som han en gång har varit. Så är det.
Nej. Nej, det vi kanske kan stanna där. Nu ska vi till Märsta. Vad härligt det är med Vikingahallen. Nej, men vi kan väl bara säga, jag har inte sett matchen och det utgår ifrån att ingen av er heller har gjort, men att Skånla har tagit Lugi till ett kniven mot strupen läge. 2-2 i kvalet, uppåt för Skånla, neråt för Lugi. Har du sett matchen, Josef? Eller varför?
Jag har sett.
Ja, du har det.
Jag har sett sista 20, tror jag.
Ja, vad läckert.
Sån är jag.
Va? Det är så himla bra för den här podden att du inte har någonting vettigt att göra.
Ja, men det sjuka är, under nästan hela året har inte min fru varit här då. Men nu är hon här. Men jag kollar ändå Skåne där, Lugi.
Och så idag då... Angelica, kom och sätt dig här bredvid och kolla. Det är Skåne där från Märsta, du vet, som du tycker om.
Och idag när jag satt och zappade mellan olika matcher, då frågade hon, hur jävla många matcher har du att kolla på egentligen? Men ja, det finns ett utbud och uppenbarligen så finns det tittare, och här är jag.
Och det finns en efterfrågan för oss andra att få höra om det ju.
Ja, exakt. Nej, men det är så här, det är svårt att ge ett helhetsgrepp när man bara har sett 20 minuter. Men det jag kan säga var...
Det har aldrig hindrat dig för.
Precis. Precis. Nej, men
vad jag säger Maggen, Josef?
Maggen säger att med hjälp av en storartad insats i målet av en av bröderna Nilsson, så...
Fan!
Marcus!
Jag tror du skulle säga att Herdeiro Lucao gjorde comeback.
Nej, Marcus Nilsson gjorde en fin insats. Och Skånela spelar på ett jävla modigt sätt och med mycket självförtroende hemma i Vikingahallen. Och liksom är imponerad över sätt det respektlösa sättet och liksom att de verkligen, de tror på sina idéer och har absolut ingen respekt för vilka som står på andra sidan, även om det är ju liksom den stora i sammanhanget klubben Lugi mot lilla kvartersklubben i sammanhanget Skånela. Men sätter upp sitt tempo, spelar ett väldigt fint 7-6, det lilla jag såg. Och en bra insats i mål, och det brukar ju räcka för att slå Lugi. Men jag var faktiskt lite förvånad, för att jag såg också delar i match 3 i Lund, och där tyckte jag ändå att man såg en klassskillnad. Så att vi får väl se lite vad som händer nu i match 5. För att det är ju inte bara... även om Lugi har ju stått i den här kniven mot strupen situationen tidigare i matchen mot RIK, och hittade ju en väldigt fin prestation där. Men det är ju... Det här är ju ångest deluxe liksom. Så att det är ju mer än bara handboll.
De borde ju boka den gamla idrottshallen direkt.
Ja, de var i arenan sist, men ja, jag är benägen att hålla med. Alltså, för att, även om i och för sig, ju skitigare hall, desto mer trivs Skånela kanske.
Desto bättre för Skånela. Ja, just
det. Helt ska vi väga det här mot? Ja,
helt plötsligt kommer de Skånela in i en arena och blir helt liksom perplexa och bara, vad fan, shit, ja. Här är ju en dusch. Och, vad fan, det rinner ju inte ut brunt vatten i de här grejerna liksom.
Vad är den här? Är det någon temperatur?
Temperaturreglar.
Var det inga träbänkar i den här?
Nej, så att, men det är såklart en jäkligt spännande match. Ska väl också i tillägga att OV, jag vet inte om det är förvånansvärt att de slog Karlskrona. Jag vet inte riktigt hur favoritpendeln ligger där nu. Bland annat efter Albert Månssons skada, men på siffrorna i alla fall ganska komfortabelt, 5-6 bollar hemma mot Karlskrona. Men det var bara match 3, va?
Precis, så det står ju 2-1 i matcher till Helsingborg nu. De ska ner till Karlskrona på tisdag, och blir det en femte avgörande där, så är det fredag nere i Helsingborg. Och favoritpendeln svänger väl fram och tillbaka, men den känns som att den är väldigt nära 50-50. Ibland så slår det med över åt 60-40 åt det ena eller andra hållet. Men ja, blir det en sista avgörande, så tror jag man gör väldigt rätt i att försöka tuna in den också.
Ja, men vi hade ju väl en liten diskussion när, så här, vilka vi helst ville skulle åka ut mellan RIK och Lugi. Eller i alla fall vad vi trodde liksom.
Jag tror inte helst ville, det känns inte nej, som något.
Nej, ja. Men ja, vad skulle ni, hur känner ni här då? Vad hoppas ni på? Och vad liksom...
Ja. Vad ska man bedöma där liksom?
Nej, men jag har ju alltid en
publikunderlag.
Ja, exakt, man får lägga in lite
var av handbollen.
Exakt, man får lägga in lite vad man vill. Jag har ju inte alltid, men jag brukar ta lite geografisk take.
Ja. Det där gör mig alltid i svinprovocerad, ska jag säga. Folk som vill att det ska spridas geografiskt och vill att olika föreningar ska upp eller inte. På sin höjd tycker jag, om man håller på en förening, då ska man ju såklart se till så att den, då vill man ju att den ska gå upp. Men om man inte håller på en förening, då vill man väl bara att de bästa lagen, alltså det som är bäst av Karlskrona och OV, vill jag ska spela i högsta ligan. Jag skiter
ja,
i...
men samtidigt så är det ju en skillnad på bäst här, och, alltså på tisdag respektive fredag då, kontra liksom eventuellt vilka kan vara bäst nästa år, vilka har potential att bli bäst om 3 år, och det kan man ju också väga in då.
Nej, men då tycker jag att då får vi väl se det då om 3 år, och då hoppas vi på att det laget som är bäst då spelar i handbollsligan.
Jo, jag kör på det med det, men det kan ju bli en intressant diskussion, för att det kan ju, alltså vägen kan ju skilja, det är en jävla skillnad på hur bra man blir på 3 år om man utgår från handbollsligan respektive allsvenskan. Ja.
Jo, absolut. Men det är väl, det är ju 2 föreningar som är ganska så storsatsande på det viset. Och båda föreningarna vill ju väldigt tydligt upp i handbollsligan. Många tycker väl att det är kul med Karlskrona och deras satsning med allt vad det innebär. Med, alltså att de har Tobias Karlsson i föreningen och att de har Ola Lindgren som bollplank. Och de har liksom ett publikunderlag och de har sin nya hall och de har sin nya grafiska profil. Och det är föreningar som har gått ihop och liksom satsat och så här. Ja, det är väl häftigt om man gillar sånt.
Ja, du sålde in det. Ja, Karlskrona säger jag då. Jävlar vad Emil pitchar här nu. Vilka bra grejer. Vad talar för Helsingborg då? Vad tycker du är bra med dem?
Jättefin ungdomsförening är väl det första man ska säga om det. Har ju sin beachhandbollsturnering som drar in en massa stålar till föreningen också.
Ja, det är ett minus.
Espen Christensen. Vill vi ha en, han vill vi ha, ja, i handbollsligan.
Det är ett plus, ja. det är ett plus.
Ja. Vi gillar ju att de fortfarande har kvar ovet, så att man fortfarande har kvar liksom blinkningen tillbaka till Olympic Viking ju, och sådär. Också där det är så här konstig, ny, alldeles för stor hall ju. Men det gillar väl vissa då, att man har den typen av möjlighet att exponera, eller vad ni kallar det.
Ja, vi som gillar grafiska profiler, det sa du inte med en seriös ton i alla fall.
Det låter ju som att du i alla fall har svar på din egen fråga.
Nej, ja,
om du får välja mellan Lugi och Skånela och du får välja mellan Helsingborg och Karlskrona, så vet du vilka du vill ska gå upp.
Ja, men det tror jag nog. Men jag tror ändå att om jag får välja så skulle jag ändå behålla Lugi. Just för att det är en traditionsklubb. Alltså som vi... Också den fina...
Ja, det vet
exakt.
Vi. Och Skånela känns inte som att de... Jag ska inte säga att de inte vill, för det verkar de vilja. Ja. Men det är som att de inte har någon plan för hur de ska bete sig om de går upp. För de får inte spela den hallen och det finns ingen plan för en ny hall. Och,
ja, men lite så faktiskt. Alltså jag ser större potential. Lugi är ju en stor klubb och har ju potentialen att återbli det så att säga, även på planen utöver liksom traditionen. Skånela kan såklart komma upp och göra, skulle säkert kunna hålla sig kvar och alltså fantastiskt fin ungdomsförening och allt vad det är, men känns inte som att potentialen för att bli en handbollsliga förening riktigt finns där just nu, även om jag inte har en aning om vad som sker i bakgrunden. Det har ju Karlskrona. Men det har ju även Helsingborg. Men Karlskrona, jag tycker väl om, det hade väl varit lite kul med den publiken och det intresset runt det liksom. Och kan jag också tycka sådär. Och
så det låter som att du har fått en fråga från en journalist som du inte riktigt vill svara på. Och så var det din egen fråga. Och jag ställer nästa fråga då. För Kristianstad på damsidan har trollat sig till en 2-1-ledning
mot Boden.
Det är kvalet. Ja. Förlorade ju första med typ 10 mål mot Boden. Men nu ska de åka upp till Boden igen. Mm. Där har du ju geografisk spridning i ena vågskålen. Ja. Och i andra vågskålen alla andra lag i Sverige som är så här: nej, måste vi flyga till Boden.
Alla ekonomiska budgetar till nästa år.
Lite väl mycket geografisk spridning kanske.
Ja, exakt.
Och alla i allsvenskan bara Boden.
Ja, men alla SOS ekonomer sitter ju och bara heja Kristianstad.
Lite längre ner i seriesystemet så ligger ju Visby, va? Och det vet jag, det är en sån här, man vill inte hamna i den trean eller tvåan eller vad det nu är som Visby är i, för då, ja, nej, det blir
eller bra. Tvärtom, det är väl den, när man är i division 3, är inte det asgött att ta
jo, när vi spelade det med BK Bitter, vi satt ju och höll tummarna för att få Visby såklart, för att det blir en god resa. Men jag tror att många andra föreningar som vänder på slantarna på ett annat sätt och kanske har ungdomar och sådär som inte var riktigt lika nöjda med.
Nej, ja, just det.
Nåväl, vi kanske stänger butiken där då och säger tack som fan till alla som lyssnar och ett extra stort tack till alla våra patrons.
Rötterna blir starka när det blåser, luften blir friskare när åskan går. Det blåser på Genesarets sjö och likaså på Galleribö. Dina kyssar smakar smultron och mjölk, drömmen ska brinna om ett annat liv. Låt ditt hjärta slå ett extra slag. Låt oss hoppas att det snart blir dag.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.